Nu ska jag berätta lite om den märkliga staden Evangelium. Evangelium var byggt på omkring ett berg som hette Golgata. Och runt staden löpte en kraftig mur. Och på muren hade Justus alls åldig ställt många väktare. Och likaså var portarna in till staden bevakade. Och det var alldeles nödvändigt, för staden Evangelium var omgiven av fiender som försökte förstöra staden och komma åt invånarna. Och ledare för fiendarna var en mäktig ond ande som hette Belzebub. Han var de onda andarnas furste och han var ärkefiende till Immanuel. Belzebub kunde inte stå ut med att det mitt i hans välde i världen skulle finnas en fristad som Evangelium där Immanuel regerade. Och därför försökte han på allas vis förstöra evangelium och locka dess invånare ut därifrån. Men Belzebubs alla angrepp var förgäves, för Immanuel kunde försvara sin egendom så att invånarna i evangelium trots hoten utifrån kunde leva i frid i staden. Och Immanuel var också noga med att folket i evangelium skulle lyssna till väktarnas varningar. Men det fanns alltid några som inte tog det så noga med vad väktarna sa, och ibland lyckades därför Belzebub locka och lura några att lämna evangelium. I Jesaja kapitel 62 så står det: "På dina murar, Jerusalem, har jag ställt väktare. Varken dag eller natt får de någonsin tystna. Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro. Och ge honom ingen ro förrän han upprättar Jerusalem och gör det till en lovsång på jorden." Så ska det vara i den kristna kyrkan. Det ska finnas väktare på murarna som slår larm när fienden närmar sig. Och det är inget särskilt populärt uppdrag att vara väktare på Sions murar, att larma och varna när Belzebub med sina tjänare anfaller, men det är något alldeles nödvändigt. Och vi kristna ska hörsamma Jesajas uppmaning: "Ni som ropar till Herren, unna er ingen ro och ge honom ingen ro." Och vi ska heller aldrig förtröttas att be Herren om trogna väktare på Sions murar. Men vi vänder tillbaka till staden Evangelium. Mitt genom staden rann en stor och djup älv som hette Blodsälven. Den rann upp i staden Helighet och flöt fram vid foten av Golgata berg. Och på flodens stränder samlades invånarna, särskilt morgnar och kvällar, till morgon- och aftonbön och sjöng lovsånger till Immanuels och Justus allsvåldigs ära. I staden Världen och på godset Arbetsamhet vart det en oerhörd uppståndelse när man fick höra att Adamson hade flyttat till Evangelium och att han numera hette Abrahamsson. Alla hade ju beundrat Adamson för det osjälviska liv han levde, och nu sörjde man djupt över att det skulle gå så eländigt illa för honom. Men nu såg man hur det gick när man försökte vara bättre än alla andra. Han lyste som en stjärna en tid och bländade många med sitt sken, men nu hade stjärnan slocknat. Och de flesta av Adamsons gamla vänner sa upp bekantskapen. Hon smedade hans minne och han uteslöts också ur missionsföreningen. Men Abrahamsson levde lycklig i evangelium. Inga bekymmer fick plats i hans hjärta. Och Immanuel var hos honom varje dag. Han bodde i kvarteret syndernas förlåtelse. Och över porten in dit kunde man läsa att här fanns rum för det förlorade. I det här kvarteret fanns det vilo- och sovplatser. Och här fanns också matställen. Nej, nu läser jag fel. Det var i kvarteret syndernas förlåtelse, där fanns det vilo- och sovplatser, men det fanns inga matställen. Utan matställena, De fanns i kvarteret Helgelse. Och en dag när Abraham och hans fru hade fått vara tillsammans med Immanuel, så var de så överfyllda av tacksamhet över hans nåd att de föll på knä för honom och bad att fast de var ovärdiga en sån förmån ville de ändå få göra något där de kunde få tjäna Immanuel. Och då tog Immanuel med dem till det andra kvarteret i evangelium som heter Helgelse. Och på porten dit in stod det arbetsrum för det återfunna. Och här i kvarteret Helgelse fanns det inga vilor eller sovplatser och inte heller några matställen. Utan i Helgelse var det bara arbete som gällde. Så det var alltså i kvarteret syndernas förlåtelse, där fanns det viloplatser och matställen, men inte i kvarteret Helgelse. Vi tänker oss gärna när det gäller helgelsen, alltså detta att leva som kristen, att då har vi kommit tillbaka till lagens krav. Här gäller det att ligga i, och så läser vi förmaningsorden i de kristna breven i Nya Testamentet och tänker att det är lagbud som vi nu som kristna ska kämpa för att uppfylla. Lägg bort lögnen och tala sanning med varandra. Grip ni av vrede, synda inte. Låt inte solen gå ner över vrede. Låt inga smutsiga ord komma över era läppar. Bedröva inte Guds helige ande. Lägg bort all bitterhet och häftighet av vrede och så vidare och så vidare. Ja, så ska en kristen leva, säger skriften. Och det är sånt man arbetar med i kvarteret Helgelse. Det var inte här man skulle vila eller sova, inte heller äta, för här fanns inga matställen. Mat och vila fick man alltså i syndernas förlåtelse. Och det var bara av glädje och tacksamhet över Immanuels nåd som Abrahamsson fick en uppgift i Helgelse. Att leva som kristen, att lägga bort lögnen, att inte synda och inte stjäla och inte låta fula ord halka ur munnen, utan tala uppbyggligt och leva i helgelse. Det är glädjens och tacksamhetens gärning över nåden i Kristus. Det är inte lagens bud och domar. I Psaltaren 119 säger kung David: jag vill löpa på dina budords väg, ty du tröstar mitt hjärta. Det är alltså trösten i Kristus som är drivkraften i helgelse. Den rätta helgelsens väg, genom Immanuel, genom nåden i Kristus Jesus, har jag fått ett nytt sinne, ett nytt hjärta och vill gärna gå Herrens vägar. Och då är inte lagen längre en hemsk domare, utan en god vägvisare. Jag ska citera från en av våra gamla läsarsånger, där det här är så väl beskrivet. Lag, vad fordrar du av mig? Jag är ej din gäldenär. Sedan Jesus fullgjort dig tillfredsställ min fader är, kräv nu Jesus om du kan, han är nu min borgersman. Ack, men när jag nu förstått att du ej är given mig till en trätobroder blott, börjar jag att älska dig, och hur än jag på dig ser är du ej min ovän mer. Så förändras alltså inställningen till Guds heliga lag när Herren Jesus Kristus har fått plats i syndarens hjärta. Den gamla naturen finns kvar i en ständig kamp mot den nya viljan, och som gör att en kristen är väl bekant med det som Paulus skildrar i Romarbrevet 7. Jag finner alltså den lagen för mig som vill göra det goda, att det onda finns hos mig. I min inre människa gläder jag mig över Guds lag, men i mina lemmar ser jag en annan lag som kämpar mot lagen i mitt sinne och gör mig till fånge under syndens lag i min kropp. Jag arma människa, vem kan rädda mig från denna dödens kropp? Och Paulus vet var hjälpen finns. Gud vare tack, genom Jesus Kristus vår Herre. Alltså tjänar jag själv med mitt sinne Guds lag, men med köttet tjänar jag syndens lag. I staden evangelium vilade man och åt i syndernas förlåtelse, inte i helgelse. Så hade ett nytt och annat kapitel börjat i Abrahamssons liv i och med flytten till evangelium. Förut hade han tänkt att evangelium var ett ställe för latmaskar, där man med frånprat bara ville dölja hur oduglig man var i det andliga. Att det var ett ställe där all glädje var förbjuden och man levde i tvång och gick med sorgset ansikte. Medan mor enfaldig hade sagt att i evangelium levde man helt och hållet på Immanuels bekostnad. Och då Adamsson hade tänkt då på den tiden att det passas för det slås bra för den som är lat och inte vill arbeta. Och inte konstigt att alla förslappade uslingar flyttar till evangelium, tänkte han. Och nu, så fel han hade haft. När han såg tillbaka på sitt tidigare liv såg han ett liv utan frid. Och det som han då trodde var lycka och glädje såg han nu som sorg och missnöje. Och nu insåg han vad han aldrig förut velat tro, att livet utan evangelium är ett olyckligt och syndigt liv. Ett liv utan frid i själ och sinne. Och här i evangelium levde han som i ett paradis. Och när hon enfaldig frågade Abrahamsson hur han mådde, sa han: tänk om jag ändå hade förstått långt tidigare hur oändligt mycket lyckligare det är att vara fattig i evangelium än rik i världen. Och när han tänkte på sina släktingar och vänner i världen så blev han full av iver att berätta för dem om livet i evangelium så att de också skulle flytta dit. Och han bad Immanuel om nåd och visdom och så skrev han till dem om sin lycka och glädje. Jag känner en frid som övergår allt förstånd, skrev han. Alla mina skulder är efterskänkta, mina synder och mitt tidigare sätt att leva är förlåtna och glömda. Och Immanuel har också sagt mig att mina synder ska aldrig mer kommas ihåg. Och att Justus Asvoldig själv har kvitterat alla mina skuldebrev och försäkrat att han ska ta hand om mig med evig nåd. Så levde Abraham som lycklig där i glädje och berättade full av iver för mor enfaldig om hur han skrivit till sina vänner och bekanta så att de skulle förstå sitt eget bästa och flytta till evangelium. När han berättade om alla sina företag så rann det en tår ner för mor enfaldigs kind. Abrahamsson tänkte inte på det då, men sen slog det honom att mor enfaldig hade sett orolig och ledsen ut. Vad tog det åt den kära gumman, tänkte han. Kunde hon vara ledsen för min skull? Hon skulle väl vara glad och dela min glädje. Och så gav han sig iväg för att söka upp mor enfaldig och mötte henne strax. Hon hade varit hos Immanuel och frågat honom till råd som Abrahamsson. Och nu undrar han varför hon tyckte var ledsen när hon träffades förut. Var hon inte glad över hans lycka? Jo då, sa mor enfaldig. Jag är så glad över att patron är här. Och jag har nyss varit hos Immanuel och bett honom hålla ett vakande öga över patron. Så att inte patron ska flytta från evangeliet. Vad då? Skulle jag flytta från evangelium? Det kommer aldrig att hända, aldrig. Ja, sa mor enfaldig, där har vi orsaken till mina tårar. Att brukspatronen är så glad över att få vara i evangelium är bara roligt. Men jag tänker på vad kung David skrev en gång. Gläder med bävan, skrev han. Patron är ju en kraftfull man, aktiv och ambitiös och det är goda gåvor som kan bli till stor nytta för både patron och andra. Men jag måste varna patron så innerligt jag kan för att vara tillsammans med herr Stark och herr Självsäker. De har ju senast idag varit på besök hos patron. Nu stod Abrahamsson där alldeles förvånad. Vad menar du? Stark och Självsäker, de människorna har aldrig pratat med. De som var hos mig, det var förtröstansfull och frimodig. Och de hade också med sig här Upplyst, som är väldigt kunnig i andliga frågor. De kom från teologi och de var så trevliga. Akta dig, ropade mor enfaldig. Förut När de bodde i evangelium så hette de förtröstansfull och frimodig. Men sen de flyttade härifrån heter de stark och självsäker. Och han som du kallar upplyst heter i verkligheten självklok. Och han har ställt till med mycket ont i evangelium. De vill få med sig patron bort från evangelium. Så akta dig, akta dig. Nu blev Abrahamsson förbryllad. Han förstod sig inte på mor enfaldig. Hur ska man förstå det här, tänkte han. Förut har han ju sagt en del bra saker om professor Redlig och magister Trogen. Och de är ju teologer. Men nu verkar hon negativ mot hela det där sällskapet. Där jag undrar om inte gumman är lite inskränkt. Han mötte en vän och berättade om sina funderingar. Och vännen förstod mycket väl vad det handlade om. Det där ska du inte förvåna dig över, sa han. Mor enfaldig har blivit osagd och upplyst av hans vänner. Hon står inte ut med dem. Och därför varnar hon andra och säger att de är farliga människor. Det hade jag aldrig trott om mor enfaldig, sa Abrahamsson. Vad handlar det den om? Jo, hon säger att det inte är så farligt att vara lat och likgiltig i arbetet. För man ska ju ändå leva på bara nåd här i evangeliet. Ja, men ska man inte det då? Jo, självklart. Men man måste också vara flitig och trogen i arbetet. Men har Molén fallit förnekat det då? Nej, det är just det som är det farliga. Hon talar om nåden så mycket att det leder till lathet. Och så anser hon att det är farligt att vara stark och frimodig i tron. Så det säger han bara för att hon själv är en svag stackare. Nu började Abrahamsson bli betänksam och fundera över mor enfaldig. Men han tänkte att det var bäst att gå direkt till henne och fråga hur det egentligen stod till. Hon hade ju ändå varit honom till så stor hjälp. Och när han kom fram så berättade han vad han hade fått höra. Och mor enfaldig blev inte det minsta förvånad. Det var inga nyheter, sa hon. Så där har jag blivit beskylld för många gånger. Vad tänker du då? Det vet patron mycket väl, sa mor enfaldig. Jag tänker att Immanuel är allt i alla. Men det tänker väl upplyst också. Om han gjorde det. Men när han talar om Immanuel lägger han alltid till ett men. Precis som om vår nådige herre heter Immanuel men. Och då Justus Allsvåldig säger att alla hans löften är ja och amen i Immanuel, så säger självklok, för så heter han och inte upplyst. Han säger att löften är ja men. Nu förstår jag ingenting, sa Abrahamsson. Sätt dig ner så ska jag berätta för dig, sa mor enfaldig. Jag bodde ett tag i egen rättfärdighet och där hade jag nog gått under i mitt elände om inte en predikant evangelist hade berättat för mig om Immanuels barmhärtighet och om friden i evangelium. Och därför flyttade jag hit och här har jag bott och levat på nåd. För evangelium är en stad där man inte ska som på andra ställen leva av sina händers arbete. I evangelium lever man på nåd och Immanuels bekostnad och ansvar. Men kära mor, sa Abrahamsson, det är väl ingen som förnekar det? Nej, det är sant, sa mor enfaldig. Men det är så många som ändå inte riktigt tror det, och det beror på den där självklok. Han håller på med något han kallar för filosofi och logik. Och jag såg det i hans arbetsrum och det var en förfärlig röra, full med vassa saker som han kallade spetsfundighet. Ja, men kära mor enfaldig, genom logiken lär vi oss att tänka rätt. Ja, rätt på vårt sätt då kan jag tro. Men Immanuel tänker på sitt vis han, och han lär nog inte rätta sig efter herr självklok och hans röra. Abrahamsson log åt dessa enkla tankar, men så var det en sak hon sagt som man inte kunde förstå. Det är underligt här du säger att det finns många här som inte finner sig i att leva på bara nåd. För mig hänger ju hela min salighet på just det. Ja, brukspatron har inte varit med så länge och känner inte sig själv så väl ännu. Patron lever ännu i den första kärleken, men det kommer andra dagar, onda dagar, och att tron får lära sig sånt som är svårt att tro. Jag höll nästan på att gå under den första tiden här i skolan, då jag fick underkänt och bakläxa gång på gång och fick lära mig att Immanuel är underlig. Det fanns många som lämnade både skolan och staden evangelium. Men undrade Abrahamsson, har inte upplyst gått i den här skolan? Jo, det har han. Men när han inte förstod sig på läraren erfarenheten så gick han över till högskolan i teologi. Där har han lärt sig ur böcker allt han vet. Det låter på honom som man är ganska insatt, men han har bara död kunskap i huvudet som han har fått genom den där logiken. Och han säger att läraren erfarenheter inte förstår det där. Men erfarenheten, har erfarenheten alltid rätt då? Erfarenheten är bara medhjälpare till den egentliga läraren som är sanningens ande. Och det är han som har skrivit den stora boken som ligger där på bordet. Och magister erfarenheten hjälper enkelt folk att förstå boken rätt. Men hur var det nu om det där med att leva på nåd som du sa? Jo, det är ju så att alla här i evangelium vet att de har kommit hit bara på grund av Immanuels nåd och barmhärtighet utan några som helst egna förtjänster. Men hos en del, särskilt de som inte har gått i läraren erfarenhetens skola så länge, dyker det då och då upp ängsliga ansträngningar att bidra till uppehället här i evangelium. Man har fått komma hit på bara nåd, men att också fortfarande leva här på bara nåd utan att blanda in något eget arbete, det är ganska svårt som vår enfaldig. Jag har själv haft svårt att lära mig det och har ofta stretat emot. Och många här i evangelium går och hoppas att de ändå så småningom ska kunna bli något. Nu blev Abrahamsson orolig. Han tyckte att den kära gumman gick för långt. Kära mor, om man följer dina ord så blir man ju lat och liknöjd och glömmer att arbeta. Ja, precis så säger herr förnuftig och det står i hans logik. Men det är väl ändå så att evangelium är inte en stad att bara lata sig i. Man måste väl också vara flitig och arbeta i helgelse. Jag tyckte att upplyst hade alldeles rätt när han sa att för att få komma till evangelium fordras det ingen tillåtning av oss. Men om vi ska få stanna kvar här måste vi medverka med Immanuel till vårt uppehälle. Jo då, det där vet jag sin gammal. Men Immanuel har troget hållit mig med magister erfarenhetens skola och där har jag fått lära annat. Vad har han lärt dig då? För det första så är stadens grundlag att det ska vara av nåd. För att Immanuel ska bli allt och allas enda berömmelse. Och för det andra så är det så att Immanuel är en sån man som ingen hjälp behöver av oss. Men visst måste man väl ändå arbeta och vara flitig. Den där herr måste har aldrig haft någon medborgare i den här staden. För då hade han för länge sedan kört ut mig härifrån. Ja, förstår mig inte på det, mor enfaldig Abrahamsson. Du blir mer och mer gåtlig. Det förvånar mig inte, men när patron har gått i magister erfarenhetens skola en tid och hamnat i nedersta eländighetsklassen, så ska nog patron förstå. Vad är det för klass? Det är den där klassen där Paulus ovanför dörren har skrivit såld under synden. Och på insidan har han skrivit, jag kan inte fatta att jag gör som jag gör. Det jag vill gör jag inte, men det jag hatar det gör jag. Abrahamsson ryste för han anade att här var det någonting som han inte riktigt förstod. Han kände att han behövde gå till Immanuel och få prata ut. För det var utmärkande för folket i evangelium att hur olika de än var på många områden så var de ändå lika på så sätt att de inte kunde vara utan Immanuel. Det fanns väl de som ibland inte brydde sig utan blev likgiltiga som tröttnade och flyttade från evangelium. Men så hamnade de i någon svår nöd och blev tvingade tillbaka till Immanuel. Och nu blev Abrahamsson lite tveksam. Han behövde ju gå till Immanuel, men Det var så intressant att tala med mor enfallig så han hade svårt att slita sig. Det var ju så mycket han behövde fråga om och lära sig. Men mor enfallig märkte att det pågick någon strid inom Abraham som så hon tystnade. Nej, fortsätt, sa Abraham, fortsätt. Jag kan gå till Emanuel sen, men vi vet när jag får tillfälle att prata med dig igen. Kära patron, sa mor enfallig, jag skulle synda alldeles förfärligt om jag sa ett ord till som kunde hindra patron att gå till Emanuel när hans hjärta behöver det. Patron lär sig mer av en stunds böneumgänge med honom än av långa samtal med mig. Så farväl för den här gången. Vill Gud så träffas vi och kan fortsätta våra samtal. Men ske hans vilja. Och så gick patron Abrahamsson till Emanuel. Och vad de talade om, det berättar vi inte här. Men i lugn och ro, lugn och frid bodde i hans själ efter det samtalet. Emanuel var trösten i sorg och glädjen i solskens dagar för alla i evangelium. Ingen ville leva utan honom. Och ingenting var så bitter för dem som att synda mot Emanuel. Nu hände det ju tyvärr ofta och då hade de ingen ro på sig förrän de bekänt allt för Emanuel och bett honom om synderna, om förlåtelse. De bodde i kvarteret syndernas förlåtelse och där hämtade de nya krafter av alla goda rätter som serverades där. I helgelse arbetades det med lust och glädje, fast resultatet blev väldigt olika. Och konstigt nog var det så att de som mest klagade över sin svaghet och oduglighet och som oftast sökte sig till Emanuel, det var de som uträttade mest. Och andra mest nybörjare som brann av iver fick inte så mycket gjort. Men de hade ändå det gemensamt att de ville fortsätta i magistererfarenhetens skola och lära sig. Och de som ansåg att de var fullvärda, de flyttade från evangelium till en ort som hette egen rättfärdighet. Medan andra flyttade till lägret teologi. Ola berörde lite grann om lägret teologi. Och jag ska göra en liten utvikning här. Wallensen var ju själv teologidoktor. Men han hade inga höga tankar om teologier och deras andlighet. Han skriver i boken om ett läger utanför staden Evangelium som hette teologi. Det låg intill Evangeliums stadsmål och där bodde några väldiga kämpar som kallade sig teologer. De stred emot något som de kallade villolärare. De hade två vapen, penna och tunga. Det fanns också några teologer som bodde inne i evangelium och de använde också ett tredje vapen som hette bön. De där teologerna som bodde utanför evangeliumurar, de arbetade med något de kallade teologiska system. Höga ställningar som de klättrade upp i och från dem kunde de se ner på livet i staden evangelium och beskriva livet där, men de tog aldrig själva del i livet i evangelium. Åter till helgelse. Den som ledde arbetet i helgelse var en äldre kvinna som hette Kärlek. Hon var dotter till utfattig tro och alla i evangelium tog hennes ord på allvar, fast hon var vänlig och mild. När hon bad om någon tjänst påminde han alltid om vad Emanuel hade gjort för dem. Och det gjorde de alltid villiga och glada att förtjäna Emanuel. Och alla arbeten i helgelse gjordes efter mönster som Justus allsvåldig hade sänt dit från helighet. Och de kallades fullkomlighetens mönster. Och alla försökte ivrigt att följa mönstren, men ingen lyckades helt och fullt. Tvärtom fattades det ganska mycket. Och de skämtes för att visa sina arbeten, som ibland också hade blivit nersmutsade. Och de var också rädda för att förlora konungens nåd och bli utkörda från evangelium. Men deras oro försvann när Immanuel tog på sig allt ansvar. För alla arbeten skickades nämligen till Immanuel, och han tvättade dem med blodselven innan de skickades vidare till Justus, alltså våldig. Och Justus tog med glädje emot allt som kom till honom på det sättet. En gång tyckte fröken Verksam att hon hade lyckats så bra med ett arbete, så hon sände det direkt till herr Justus. Men då kom det omgående tillbaka med budet att herr Justus var mycket missnöjd. Och det var en värdefull lärdom för fröken Verksam, som en tid hade umgåtts med tankar på att flytta till egen rättfärdighet. Och nu var hon nöjd med att få vara i evangelium och leva på nåden. En sak som var svår att förstå och förklara var att trots att så många arbetade med iver blev det förhållandevis lite uträttat. Skälet var att många led av en besynnerlig svaghet, och man undrade vad det berodde på. En del funderade över om det kunde bero på maten som serverades i syndernas förlåtelse. De hade läst en tidning som gavs ut i staden Egen rättfärdighet, och där skrev man föraktfullt om maten i evangelium. Man kan inte vänta sig annat än svaghet i evangelium, skrev man, med tanke på att man där lever dag och natt på bara nådebröd. Det är ju sött och gott och smakar bra i början, men man får ingen riktig benstomme av det. Hos oss lägger bagarna stenar i degen, och därför känner vi oss starka. Och Wallenström anspelar här på Jesu ord i bergspredikan: vem bland er ger sin son en sten när han ber om bröd? Men en del som läste tidningen Egen rättfärdighet från Egen rättfärdighet började tänka att det kanske var något fel på maten i evangelium. Men någon enfaldig som väl förstod vad det handlade om sa att det inte var maten det var fel på. Att en del upplevde sådan svaghet berodde på att de slarvat med mathållningen. De åt inga riktiga mål mat, utan bara kastar i sig en matbit då och då, och det gick ut över matlusten. En gammal BV-predikant sa en gång om bruket av Guds ord att man äter sig hungrig och svälter sig mätt. Och slarvet med måltiderna var farligt, men tyvärr vanligt som orenfallig. Det hade till och med hänt att en del dött av brist på näring. Andra brukade vila för länge på maten, och det var inte heller hälsosamt. Men Abraham, som var en av de allra ivrigaste, allt gick med glädje, med fart och ordning, och morenfaldig ängslades för Abraham, som var ganska stor i orden. Han förstod inte varför somliga arbetar så lite. Annat är det med mig, tänkte han, men det sa han inte högt. Han lyssnade också gärna på om det var någon som berömde honom, men han inte lika förtjust om någon tycktes vara kritisk. Morenfaldig var på väg till Abrahamsson för att tala med honom om sin oro. Och på vägen mötte hon Olustig, som hade svårt att tåla Abrahamsson. Med Olustig hade det blivit så att han började bli nöjd med att vara svag. Han tröstade sig med att alla kunde inte vara starka. Men så hade han fått en välmotiverad och sträng tillrättavisning av Abrahamsson, och nu sökte han tröst hos morenfaldig. När han mötte henne fick han veta att hon var på väg till Abrahamsson, och han undrade varför. Men det ville inte morenfaldig säga. Ja, utbrast Olustig, det är då märkligt med den mannen. Morenfaldig svarade ingenting. Och Olustig och trött, har du inte hört något, sa Abrahamsson. Då kanske jag inte ska berätta, men du är hans nära vän, ska du få veta. Bara du lovar inte säga det för någon. Jo, det hände idag på morgonen att... Stopp, sa morenfaldig. Har du berättat det här för Immanuel? Nej, inte än, men jag tänkte göra det ikväll. Har du sagt det till Abrahamsson då? Nej, men han ska nog i sin tid få veta sanningen. Det kan han vara säker på. Då vill jag inte heller höra, för nu märker jag att du är ond och bitter i hjärtat. Du bör nog granska dig själv och fundera över hur du har det, särskilt som jag inte på flera dagar sett dig var i sig syndernas förlåtelse eller i helgelse. Med de orden lämnade hon olustig som förargad gick vidare och visste inte vad han skulle tänka. Och på vägen mötte han herr Trött. Nu är det för bedrövligt här i stan, sa Mor Enfald har blivit så förändrad. Förr var hon alltid så älskvärd och nu är hon så hård och dömande. Säger du det, min vän, sa Trött. Ja, hon har tagit skada av gemenskapen med Abrahamsson. Och det är inte svårt att förstå en sån död styrnackad person kan lätt fördärva de som är svagare. Det är då väl att du och jag har genomskådat den mannen. Jag har inte sagt det till någon mer än fru baktalare som lovade att inte nämna det för någon annan än fru Skvallerbytta. Och herr Olustig och herr Trött kramade om varandra, glada över att de förstod varandra så väl, men ingen av dem gick till Immanuel. Men Mor Enfald gick hem till Abrahamsson. Fast då samtalet med Olustig hade gjort henne ledsen så gick hon först till Immanuel. Hon ville be om förlåtelse för att hon inte riktigt kunde älska Olustig. Och så bad hon om nåd för såväl Olustig som för Abrahamsson och för sig själv. Att hon kunde vara vis och kärleksfull i sitt samtal med Abrahamsson. Immanuel svarade, gå i frid. Och med lättat hjärta gick hon till Abrahamsson. Ja, det finns så mycket mer att berätta om Abrahamsson. Och den som vill kan alltså skaffa boken och läsa. Men jag ska inte trötta er mycket längre. Mer än som en kort avslutning på det här berätta om när Immanuel sände evangelist till staden Världen. Och han fick ett enda uppdrag. Han skulle säga till alla han mötte att alla han mötte hälsa från Immanuel och säga att alla var välkomna till staden Evangelium. Evangelist gick runt i staden Världen. Och han bjöd och sa att Immanuel hälsade välkommen till evangelium. Vem han mötte så sa han, Immanuel vill att du ska flytta till evangelium. Och en kväll när evangelist hade kommit in på sitt rum och var trött efter dagens strapatser så knackade det på dörren. Och när han öppnade så stod det en bedrövlig figur utanför. Han sa att han hette Sjunken. Och det syntes på honom att han var sjunken. Men sa Sjunken, jag hörde dig nere på stan att du sa att Immanuel sa att alla var välkomna till evangelium. Ja, sa evangelist, ja. Ja, men du vet inte vem jag är. Nej. Ja, så började Sjunken berätta vem han var. Och hans berättelse var sådan att evangelist bleknade. Och så sa Sjunken, och nu undrade jag om det är det du sa att alla var välkomna till evangelium. Gäller det också mig? Ja, sa evangelist, ja. Men då måste du först lämna. Jag förstod dessa Sjunken. Det har jag försökt i alla år och aldrig lyckats. Och så gick han bedrövad sin väg. Men från evangelium kom det ett erbjud från Immanuel till evangelist. Och så sa han, när jag sände dig till världen så var det med budskapet att alla var välkomna till evangelium. Att Immanuel hälsade alla välkomna till evangelium. Och alla, det är alla från vilket håll du läser det. Så nu går du ut och letar upp Sjunken. Och evangelist gick och hittade Sjunken. Och Sjunken flyttade till evangelium. Så nu vet du det. Alla är välkomna till evangelium. Det är Immanuels hälsning också till dig.